Spelsnack avsnitt 602. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Adam.
Hej!
Och Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Sir, yes sir!
Fulltaliga den här veckan igen, eller ja, vi var inte det förra veckan.
Nej, det var ni inte.
Nej.
För att du satt och spelade ett spel vi ska prata om idag.
Det gjorde jag.
Men vi börjar inte där, för att det är lite tråkigt. Vi börjar med en State of Play istället, för att Sony hade... Ja, jättebra segue. Så vi börjar med en vi hade en State of Play i veckan av PlayStation som visade upp kommande spel till PlayStation 5. Jag funderade först, så här, bara, kommer det till PlayStation 4 också? Eller hade de någonting om PSVR 2? Så bara, nej, det hade de väl inte.
Inget PSVR 2, vad jag minns.
Nej, den var redan borta när den släpptes i princip.
Två stora grejer. Vi hade Saros, som ja, vi kände till såklart, men vi fick faktiskt se mer av.
Ja.
Och det ser exakt ut som Returnal, tycker jag.
Ja, det är ju väldigt lik Returnal, vilket egentligen inte är... Det är inget fel med det egentligen. Returnal var jättebra.
Nej, jag tror bara... Jag tror att... jag förväntar mig inte att jag trodde att det skulle se lite annorlunda ut. Bara helt enkelt för att det inte är Returnal 2.
Det är orange istället för grått.
Jag skulle precis säga det är lite varmare i sina färgskalor.
Ja, det är typ orange och Rahul Kohli är svincool. Rahul Kohli.
Okej.
Och
så dåligt, Oliver.
Oliver har sovit för lite.
och alltså, kolla, jag tycker roguelikes är fett lame. Jag har inte liksom fått fotfäste i liksom grejer som Hades eller...
Så du har inte spelat Hades 2 med andra ord?
Det har jag inte. Och kommer förmodligen inte göra. Men ja, nej, jag gillar inte roguelikes och Returnal är så pass bra och så pass liksom Oliver coded med sin estetik och sin story och mechanics och grejer att det släppte till slut att bara okej, ja, men det här är ett bra spel, så att jag har inget emot att Saros är i princip Returnal 2. Jag tycker det ser bra ut.
Jag hade ju önskat att det inte var en roguelike. Av egentligen samma anledning. Men nu har jag ju spelat mer roguelikes än vad du har gjort, Oliver. Och jag har säkert fler roguelikes som jag också tycker om. Men när jag spelade Returnal så hade jag hoppats att det faktiskt skulle vara då, hint hint, ett Metroidvania. På riktigt. Liksom så här, för att det hade varit kul att se. Men samtidigt så Housemarque har gjort arkadspel. Liksom, där det är meningen att du ska spela om och om igen. Liksom.
Ja.
Och det verkar som att de grejerna de har lagt till i Saros är också lite så här. Kanske grejer de fick kritik för Returnal. Eller också kanske lite så här. Underlätta för svårighetsgraden kanske. Så att typ så här, dör du så kan du komma tillbaka. Och liksom så här. Du har den här skölden så att du kan bli träffad och använda det mot dina fiender så att det inte är lika mycket det här jävla jag blir träffad. Fy fan vad det suger för att det där var mitt liv.
Du vet. De har ju sagt att de ska ha ett progression system också så att man inte blir helt resettad om man dör.
Ja, det är ju ganska skönt.
Ja.
Det finns mer permanenta unlocks. Och... Mm.
Men så är det de flesta roguelites egentligen. Att det finns någon form av progression, även om den kanske liksom inte är så extremt märkbar i vissa spel, så är det ju ändå i roguelite-genren som det tas ut lite mer svängar. Och det finns ju också väldigt många olika spel. Alltså det är ju väldigt stor skillnad på Balatro och Blue Prince till exempel, kontra Returnal och Hades. Så genren har ju liksom ett väldigt brett spektra. Det var en liten kul grej under våran lektion i världsbyggande. För då fick vi liksom en berättelse som vi skulle läsa igenom och sen skulle vi göra ett spel av det. Och då blev det liksom dagens skämt att folk liksom gjorde roguelite deckbuilders av alltihop.
Mm.
För det är liksom så på tapeten just nu.
Det är ju det. Och detta kommer i mars nästa år. Och jag menar, Returnal hade också liksom vissa permanenta grejer som, så när de snackar om att det här kommer att ha mer permanenta grejer, det, ja, vi får se.
Ja, de beskriver men, ju typ att man kommer tillbaka starkare varje gång. Liksom.
Ja, de sa någonting sånt, ja, precis. Mm.
Förhoppningsvis så är det inte lika buggigt som Returnal var när det lanserades.
Mm.
Dag 1-patchen fuckade det spelet totalt. Jag har inte klarat Returnal på grund av det. Jag har inte klarat Returnal på grund av det. Jag var på väg till sista bossen. Och så när det liksom släpptes då så var det massa problem. Då. Jag tänkte, men jag ska inte... Då lägger jag det här spelet på paus. Tills det kommer någon uppdatering som fixar det då. Och sen kunde jag inte hålla mig för jag var så jävla sugen på att spela Returnal. Så jag startade spelet och det fanns ingen sparfil kvar sen. Så att när jag liksom, så att något hände när man liksom startade spelet så att den typ skrev över min sparfil och det blev en ny. Och så laddade den upp den till molnet på en gång. Så det, liksom, det jag hade gjort tidigare var liksom bara borta.
Vi har ju börjat spela det tillsammans också.
För flera månader sedan.
Jag skulle precis säga det, men sen kom det liksom 70-11 spel och... Det finns liksom inte riktigt tid för att fortsätta med någonting som är lite äldre då, ifall man har recensionsuppdrag och liknande. Sen så, under sommaren så har det varit väldigt mycket mindre recensionsuppdrag, men då har vi kanske ägnat oss åt att försöka ta igen lite andra spel. Du har ju liksom ditt sånt spelmaraton som vanligt på semestern, liksom när du klarar 12-13 spel liksom på bara några veckor.
Mm. Det var mycket som var påbörjat också.
Han fastar och sover inte.
Nej, precis. Jag gör som du håller. Det är som en vardag för dig. Nej, men nu är det ju, alltså man bara tittar till spel. Liksom, alltså bara nästa vecka så kommer typ 4 spel jag vill spela.
Mm.
Det är liksom... Det kommer, ja, Ghost of Yote kommer ju. Och så kommer Super Mario Galaxy-samlingen. Och så kommer Final Fantasy Tactics-spelet. Som jag alltid vill ha spelat. Och så är det någonting mer säkert som jag inte kommer ihåg nu på rak arm. Men det är liksom... Och jag har inte spelat allt jag vill spela i september. Som Silent Hill F kom. Nu var ju det så dyrt så att jag kände att jag inte ville lägga pengar på det just nu. Men det... Och Borderlands 4 vill jag också spela.
Yeah.
Battlefield 6 kommer också snart.
Mm. Men typ i samma veva som Hades 2 kom. Så släpptes det där Sworn också som var väldigt... Hades-kodat fast man spelade i ett kooperativt läge och det var lite mer riddarna kring det runda bordet istället som var i fokus istället för grekisk mytologi. Så också superspännande ut, men jag menar, väljer man då att gå den vägen med ett spel som kanske liknar någonting annat som man hellre vill spela? Förmodligen inte. Så det kändes ju lite olyckligt för de utvecklarna kanske att släppa sitt spel typ samma vecka som ett spel som är jätte efterlängtat.
Mm.
Ja, men så Sara ser vi fram emot. Så fick vi också se första blick, men vi fick se mer av Wolverine i alla fall från Insomniac.
Mm.
Ja, förstår man fick se själva spelet bortom läckorna då.
Ja, men var inte typ teaser-trailern fick vi inte se den baren han satt vid.
Ja, precis. Man fick inte, alltså... Jag tror inte man fick se hans ansikte. Nej. Utan man bara såg en snubbe med en cowboyhatt och så bara flög klona ur näven. Och... Ja... Det ser grisigt och blodigt och våldsamt ut som man hade hoppats på. Jag tror att ett frågetecken folk hade var liksom ifall de ska liksom om de ska baka in det där i deras liksom Marvel-universum som de har etablerat med Spider-Man och så liksom, kommer de ha de liksom the balls att göra det så blodigt och gory och våldsamt som Wolverine egentligen skulle kräva, och det ser ut som att ja, det har de.
Ja, jag var nästan överraskad över att det såg så blodigt ut. Liksom.
Mycket bra våld.
Mm. För det hade ju visst att Wolverine har ju sina klor liksom, och skär man dem med dem så ska det ju liksom flyga delar och sånt. Men det hade ju inte nödvändigtvis behövt vara så.
Nej, men det är som liksom säga, Star Wars Jedi Fallen Order. Liksom, att ja, det borde flyga armar och grejer med en ljussabel, men det gör det inte. Du vet.
Nej.
Men det kommer säkert finnas något läge där man kan ta bort blodet.
Ja,
förmodligen.
Förmodligen kommer det finnas.
Ja, förmodligen.
Oliver kommer bara sätta på det.
Precis, han kommer dubbla det.
Ja.
Vad som jag när vi satt och gjorde den här Frogger-kopian och varje gång vår lärare kom förbi, han bara, jag är helt säker på att ni har ökat liksom splattret på den här tomaten för varje gång.
Börja tänka på... Ja, det...
Man sa fyrverkerieffekt med tomatblod.
Börja tänka på en polare till mig. Jag spelade Team Fortress 2 på Xbox. Och det spelet kan ju ha en del blod när folk exploderar och sånt. Och min polare bara, va? Är det blod? Ja, det är det. Men för mig blir de hamburgare och cykeldäck. För han hade på något sätt via Steam fått den tyska censurerade versionen.
Hamburgare och cykeldäck.
Så jag får direkt skriva med Steams support. Bara, jag bor i Sverige, ge mig rätt version.
Ja, ah, vad roligt. Jag visste inte så att det fanns. Jag vet, det var en podcast jag lyssnade på flera år sedan. Och den existerar inte längre. Men då var det en av dem som... Han satte alltid på så här profanity-filter i typ Call of Duty och sådana grejer. Bara för att se vad de hade gjort. När man inte får svära. Och det var typ i något Call of Duty. Så istället för att typ säga sons of bitches. Han bara, you sons of guns! Typ. det måste ju ändå vara... ganska kul, alltså för de som liksom sitter och översätter eller liksom manipulerar spelen att liksom funkar i sånt perspektiv, liksom så här, hur kreativ man måste vara för att ändå få fram samma liksom ståndpunkt.
På svenska så låter det som jag, järnspikar.
Ja, på svenska.
Sablar.
Det är jag tycker det är lite svårt att ta typ svenskar som svär på allvar ändå. Så bara, för helvete kommer det att stoppa liksom. Man bara,
okay.
Det är alltså det är en av de mest kända sådana liksom de profanity-grejerna är ju Snakes on the Plane. När Samuel L. Jackson säger I'm tired of these motherfucking snakes on this motherfucking plane. Och på typ flygplan och på tv så har de dubbat över det med I'm tired of these monkey fighting snakes on this Monday to Friday plane.
Min farmor undrar vad JPKA motherfucker betydde från Die Hard när jag och min bror tittade på Die Hard 2 när jag var liten. Och jag bara, Chula hoppsan dumsnut. Hon bara, okej.
Ja, men Wolverine, jag tycker att det ser coolt ut. Jag... Det är lite, en lite lättnad att tonen verkar vara mer alltså, så här bleak och det är inte, för att jag och Adam pratade om detta häromdagen, att liksom, i alla fall en stor pet peeve jag har med deras Spider-Man-spel är hur jävla wholesome och gulligull alla är. Jag tycker att Spider-Man ska vara det. Han ska vara liksom nästan
toxisk positivitet.
Irriterande. Mm. Ja, men exakt. Han ska liksom vara den som, han vägrar, så här, han kallar Shocker för Herman, liksom att det är typ, han ser sina skurkar som människor i första hand, och han hjälper alla med liksom alla problem de kan tänka sig. Han är liksom en beacon of light i en dyster värld, men världen de har målat upp är inte särskilt dyster. Liksom varenda jävel man träffar i det spelet är liksom att åh, vi ska rädda världen tillsammans. Åh, vi typ... We're in this together, Danica Cast.
Jag
hatar den
podden.
Den här podcasten är cancer. Allting är så jävla... Ja, det är verkligen toxic positivity. Liksom. Allting är liksom solsken, sockervärd, och sen så är det typ skurkarna är liksom typ... Jag är verkligen avskydd. Typ liksom alla är verkligen bara typ it's a wonderful day, bla bla, allting är typ positivt och glatt, och liksom we're in this together. Det är aldrig där liksom every man for himself. det är liksom inte en... Alltså New Yorkers i verkligheten har liksom ett visst liksom en viss känsla av community, för att det är liksom en stad som har sett en del skit, och de liksom we're only, liksom den här samhörigheten existerar givetvis, men så jävla positivt är det inte. Du kan lätt bli liksom typ rånad i en gränd någonstans.
Ja, eller liksom come on, I'm walking here. Come on. Get out of the road, idiot.
Men det här spelet ser ut att vara lite mer ond, bråd, död. Och ja. Vi har Liam McIntyre.
Ja.
Som spelar JD i Gears of War-spelen.
Och var Spartacus i Spartacus?
Spartacus, ja, precis. Efter att... Var det han som tog över efter att den första skådespelaren dog?
Yes, i cancer.
Ja.
Det hade blivit förvånande om det var han som dog av cancer som var Wolverine nu.
Ja, det hade varit imponerande. Han bara... Jag har tränat för den här rollen hela mitt liv.
Vi fick ju se, jag vet inte, alltså det är ju i alla fall, man får se en liten sekvens där han liksom springer över ett tak och hoppar mellan hustaken. Nu så undrar jag liksom, är detta ett till open world-spel eller var det mer än...
Du kommer få besöka olika platser i spelet i alla fall, så du kommer inte ha en stor karta.
Nej. För att jag ser gärna att det är ett lite mer styrt, lite mer
linjärt. Känns nästan lite som Marvel möter Uncharted.
Det skulle vara en ganska bra kompromiss, liksom...
Ja,
men liksom så att vissa, alltså ibland är det linjärare och sen så ibland så har man lite mer öppnare liksom kartor där man liksom ska göra så. Ja, men typ Last of Us 2 och Uncharted 4 gör ju en ganska bra balans där, men att liksom ibland är det väldigt linjärt och sen har du också kartor där, ja, men du har lite mer valmöjligheter och det är liksom inte bara så att okej, du kan inte gå fel här typ, utan du kan liksom göra lite mer. Och det hade jag ju hoppats på att det, för att jag vill inte ha fler open world-spel.
Nej, men alltså det hade ju inte gjort någonting om det var en öppen värld, alltså så sett. Men jag hade nog föredragit om det hade varit lite mer linjärt. Med tanke på Spider-Man liksom, där vi får den här öppna världen, men där finns det liksom också lite mer av ett syfte, alltså det här svingandet. Här så finns inte lika mycket det syftet. Visst, man kanske kan åka runt på sin motorcykel eller någonting, men jag känner liksom ändå att det är inte nödvändigtvis en öppen värld jag vill ha av Wolverine. Och alltså, jag kommer ju vara på det här spelet dag ett naturligtvis. Jag älskar Insomniac, jag tycker jättemycket om Wolverine som karaktär, och dessutom så känner jag liksom att det här kan bli otroligt bra, för att de har så himla bra fingertoppkänsla med hur man bygger upp en karaktär och får den liksom att kännas trovärdig när man spelar som den. Spindelmannen är ju liksom en sån karaktär med både svingandet och hur han slåss. Ratchet & Clank, för den delen, liksom, det känns ju också alltid kanon att styra. Jag tror liksom att de kommer få bra tyngd, men också bra liksom köttighet, eller vad man ska säga, i det här.
Ja, bra ord. Det ser köttigt ut. Men ja, precis, alltså det är precis som du säger, att liksom Spider-Mans, alltså essensen av vad som gör Spider-Man spännande, liksom hans sätt att ta sig fram, kräver nästan en öppen värld för att verkligen realiseras helt. Wolverine har inte riktigt den, liksom hans grej är inte att röra sig snabbt över ett landskap liksom, utan hans grej är att han bara styckar saker liksom. Och
ja, men det finns inget behov av att ha en öppen värld här.
Nej, jag är nyfiken på hur de kommer förklara liksom, för att han är ju i princip odödlig liksom, han, alltså, allting han all stryk han får läker ju nästan direkt. Så frågan är liksom ifall de bara, men det är ett spel, så vi liksom blundar för det.
Antagligen kommer eller de köra det i ett spel, kommer vi blundar för det. För jag tror inte de kommer ha typ att man aldrig kan förlora.
Nej, man måste ju kunna förlora liksom. Men ifall de har typ någon förklaring till det in world liksom, att han fick ett serum som försvagade hans läkningskraft. Jag vet inte.
Alltså det skulle ju kunna vara typ den varianten nästan han körde i Logan, att han är sjuk. Och han kan inte återgenerera sig lika snabbt, vilket gör att tar du tillräckligt mycket skada så dör du.
Ja, precis.
Eller liksom passed out eller vad som helst. Liksom att nu är du så nedslagen så att du blir typ tillfångatagen. Du kan liksom inte repa det på en gång.
Ja, spoiler för Logan, men det gick ju inte jättebra för honom att överleva i den filmen.
Nej. Nej. Ja, nej. Även alltså, det ser bra ut. Jag vill spela det. Jag tycker också om Wolverine som karaktär. Det jag är lite rädd för är liksom ifall ska Insomniac vara liksom Marvel-studion. Jag förstår att både Sony och förmodligen Insomniac själva liksom tittar på, för att Spider-Man 1, 2 och Miles Morales har ju sålt så jävla många fler enheter än någonting de gjort annat liksom före detta. Och det väger ju väldigt tungt när man bestämmer liksom vilka projekt man ska ta, givetvis. Arbetssäkerhet och bonusar och allting. Men jag vet inte, alltså efter Wolverine, alltså jag kan tänka mig liksom, jag är öppen för ett Spider-Man 3, men sen känner jag liksom okej, ska ni kanske hitta på någonting annat ett tag, eller ska vi gå på nästa X-Men, eller liksom bli nästa typ Cyclops eller något sånt, jag vet inte.
Det är det är enligt läckorna så skulle de ju i princip bli en Marvel-studio med massa X-Men och sånt ju.
Mm, och sen så de hade ju typ flera olika Spider-Man-projekt också, så det var ju det här multiplayer-spelet som blev nedlagt, som tror det var typ Spider-Verse, och sen har du med här Venom. Som helt inte vet ointressant. Vad som händer med det.
Alltså jag har ju förhoppningarna om att efter Wolverine kommer vara ett nytt Ratchet & Clank. Sedan kanske då 3D Spider-Man. Och sen någonting helt nytt.
Jag vill se ett nytt Ratchet
& Clank. Som är helt
Clank.
Orelaterat.
Mm.
Ja.
Jag tror inte de kommer göra ett nytt Ratchet & Clank.
Sluta nu.
Om det är, om de gör, så är det liksom, de bara, ni har gjort så bra ifrån er, you get a freebie now.
För jag tror att det är Rift Apart sålde inte jättebra.
Det tjänar aldrig ihop sina pengar igen.
Det är ett otroligt spel, jag verkligen älskar det.
Men så beror det också det på grymt. Att det inte fanns tillräckligt mycket PS5-or ute?
Ja, det var ju sommaren 2021, så stor risk finns ju att det var liksom en bidragande orsak.
Ja,
och det gick inte att få tag i.
Men det är ju inte ett spel som har sålt så jävla mycket med tiden heller.
Nej
men med tanke på hur mycket spel som släpps hela tiden,
kanske
så det
blir lite bortglömt.
Det är ju lätt att liksom, men som sagt, Ratchet & Clank har ju inte varit den liksom massiva liksom serien heller. Det beror lite på så här, hur mycket kostar det att utveckla och hur mycket spel kan liksom det tänka sälja då. För att om man tänker liksom Ratchet & Clank stor på 2000-talet, så kanske man sålde över miljonen liksom. Medan idag så måste du sälja nästan gånger 10 liksom, för att det ska vara värt det kanske.
Jag kan inte tänka mig att vi aldrig får se Ratchet & Clank igen, men sen är frågan, är det Insomniac som gör det i så fall?
Ja, eller precis. Det
har ju gjorts Ratchet-spel utanför Insomniac.
Ja. Eller så kanske det blir någon remaster av de gamla spelen. Något.
Mm. Men det var faktiskt ett PlayStation VR 2-spel som visades på State of Play-ish.
Var det att ingen registrerade?
Nej, det är att Microsoft Flight Simulator kommer ju, och det kommer nästa år få ett PSVR 2-läge.
Det är bra, Microsoft stöder PSVR 2 mer än vad Sony gör.
Ja.
Och apropå Microsoft, bara så här, ett snabbt inlägg. Forza Horizon 6 blev ju också utannonserat.
Ja.
Inte på State of Play då.
Nej, way, det var Tokyo Game Show.
Det här, men det var ju Tokyo Game Show, och det ska vara i Japan. Vilket många har väntat efter länge. Men, och det här vet jag att du har nämnt förut, Adam, att du är så förvirrad över Microsofts liksom approach till vilka spel som kommer multiplattform. Och nu bara så här, men det kommer nästa år till Xbox och PC.
Mm.
Och sen kommer det senare till PlayStation 5, vilket de bekräftar nu. Så att inte någon riskerar att råka köpa en Xbox.
Nej, alltså...
så att...
Jag förstår inte. Men
jag antar det att liksom kanske var att Horizon 6 var så långt i utvecklingen redan, att när de liksom valde då att nu släpper vi till flera format, så sen, ja, men vi har klart det till den här plattformen först, och så får PS5 komma senare. Liksom.
Möjligt.
Det kan ju vara en sån grej. Men det är ändå rätt så kul. Så här, bara, men glöm inte bort att det också kommer till PlayStation 5. Så att ni behöver inte köpa vår dyra konsol som vi har gett upp på.
Ja. Ni behöver inte köpa biljetter till Titanic.
Ja, precis. Liksom, men så håller de upp telefonen och men det här är en Xbox. Det här är en Xbox. Glöm inte det. Det är jättekul att streama stora spel till mobilen.
Forza Horizon 6 är ju, alltså, det är ju ett perfekt spel att släppa på PlayStation dag ett. Ja. Alltså det hade sålt gangbusters på PlayStation.
Ja, men det är, inget säljer gangbusters på deras egen plattform för att det är liksom, det finns, underlaget finns inte längre. Det är bara så.
Femman har blivit jättepopulärt på PlayStation.
Ja, men det är klart. För att alla som inte har haft en Xbox, eftersom man inte köper en maskin för ett spel, är jätteglada över att de kan spela en serie som de inte har spelat på typ 10 år.
Det är ju på rea nu på PlayStation. Jag funderar på att köpa det. Men jag bara, vänta lite till.
Men du kan streama till din PC, Adam. Du har en Xbox.
Ja, men jag har inte Game Pass längre.
Det är nästan så att din liksom kyl är en Xbox. Har den en display? Ja, då kan det vara en Xbox.
Ja, det är sant.
Mm. Nej, men det och det här blev också uppmärksammat i veckan. Det går ju liksom inte att få tag på en Xbox på den nordiska marknaden.
Nej.
Det finns ingen som köper in det. Webhallen har inte sin Xbox liksom. De har inte ens... Om man går in på deras Xbox-flik så har inte de liksom en kategori för konsoler.
Nej.
Längre. Så att det liksom, det går inte. Du kan inte ens få tag i en Xbox om du går direkt till Microsoft, vilket är liksom så här så weird. Men som sagt, om de inte säljer så why not?
Alltså, Amazon säljer, men Xbox Series X på Amazon, den vanliga 1 terabyte 2020-varianten, ligger på 7844 kronor.
Ja, men vem ska köpa den liksom? Och den kommer inte vara, det kommer inte vara ett nordiskt exemplar, det kommer ju vara någon annanstans ifrån, typ antingen från Storbritannien.
Tyskland eller något sånt, ja. Om vi tar jämför, låt oss säga PlayStation 5 Slim ligger just nu på 6000 kronor ungefär med skivläsare.
Mm.
Så varför skulle någon köpa Xbox Series X just nu? Det skeppet har seglat. Det är nästa generation som gäller för Microsoft i princip.
Jag tror inte så att det gäller för Microsoft. Jag tror att nästa generations Xbox kommer vara en lyxprodukt för de som verkligen vill köpa en och resten skiter de i.
Ja, men det är väl mera okej. Om de vill att fans ska fortsätta med sina bibliotek så måste de ha någon form av entry-lösning. Så det beror lite på hur mycket de värderar de som har bibliotek och har läckt pengar.
Ja, och jag tror att efter den här generationen tror jag ännu fler folk kommer vara typ så här att okej, men ska vi köpa en ny maskin för att det tar så många år innan du egentligen behöver ha en maskin och kunna spela på.
Mm.
Som sagt, om man tittar bara så här, från Sonys sida, hur många PlayStation 5-exklusiva spel har de släppt? Det är ganska få, med tanke på att vi är 5 år in i generationen.
Mm.
Så att, ja, det är väldigt märkligt. Jag är mer nyfiken på vad de kommer göra med nästa Xbox, för att den kommer förmodligen inte vara som en... Det kommer inte bara liksom vara en Xbox som det har sett ut tidigare, utan det kommer ju vara något annat.
Nej, PC Lite.
Ja, men precis. Och då är också frågan så här, hur gör de med bakåtkompatibiliteten då? Alla 360 och Xbox-spel som man ska kunna spela.
Det är det. Jag tror att de kommer släppa i princip Xbox-PCS med de här chippen från AMD med inbyggd bakåtkompatibilitet.
Ja, det är mycket mer.
Det är min nuvarande teori. Jag kan ha helt fel, men det är det enda som makes sense. Om de inte bara säger, och gör Nintendo bara överge biblioteket.
Ja, men då är liksom så här, allt de har byggt upp de senaste liksom 10 åren och pratar om bakåtkompatibilitet, så ja, men du kappar
det. De släpper en bärbar Xbox nu som inte spelar Xbox-spel.
Ja, men det är ju typ för att testa deras UI typ.
Ja, men ändå, den heter fortfarande Xbox.
Jo, jag vet. Det är väldigt märkligt i alla fall, men vi får se. Men det är kul med Forza Horizon 6.
Ja.
Och i Japan, det ska faktiskt bli riktigt kul. För det har man ändå... Det har man nog önskat. Jag tror att jag hade ju hellre sett att de åkte till Japan vid Forza Horizon 4 än Storbritannien.
Ja.
Och sen ska det bli lite intressant hur de gör då med typ... För att någonting som jag alltid tyckte var tråkigt i Forza Horizon-spelen, det är liksom de städerna som finns på de kartorna. För jag tycker aldrig att det är speciellt kul att racea de städerna. För de känns inte riktigt som städer heller. Nej. Utan de känns mer som byar, trots att det ska liksom vara en större stad mitt i någonstans. Så att om man nu åker till Japan, då ska det bli väldigt kul hur de liksom modellerar upp Tokyo, för där skulle du verkligen kunna typ göra street racing och allting och ha liksom någon liksom mer gedigen stad.
Har de gett några detaljer överlag?
Nej, alltså den teaser-trailen var ju rätt så intetsägande. Det var typ, här är alla så här registreringsnummerskyltar från de tidigare områdena. Mm. Och sen så fick vi se en från Japan och så fick vi se lite cherry blossom trees liksom.
Mm.
Så att det var ju väldigt, väldigt teaser. Men jag hade ju... Landsbygden kommer alltid vilja ha. Alltså det är det som är kul egentligen att spela med Forza Horizon. Men om de ska ha någon stad där och om det ska vara liksom kanske runt Tokyo eller hur de nu väljer att göra, så hade det varit kul att ha liksom en faktiskt ordentlig stad också.
Ja. Ah.
Jag tänker typ, alltså så som jag minns att typ Need for Speed Underground 2 var, för det var ju bara liksom stadsracing. Och man kan få lite den delen. Var det något annat från den här State of Play som såg intressant ut, förutom Wolverine och Saros?
De visade en God of War 20th Anniversary Control, men de vägrade släppa God of War-spelen de firar spelbart.
Det är faktiskt sant. Det är lite märkligt att de inte liksom har gjort... Att de gör en kontroll, men liksom inget annat. Den kontrollen såg faktiskt rätt så fin ut, tycker jag.
Ja, det är minst fula specialutgåvan de har gjort på länge.
Ja. Hade det varit Microsoft så hade det varit en camo-kontroll, utan tvekan. Med röd och vit.
Ja.
De älskar sina camo-kontroller, som alltid är skitfula. Men annars så var det inte så mycket, va?
Alltså det spelet som förmodligen är från Disco Elysium-utvecklarna, eller en av de tre delarna i den splittringen i alla fall, ser ju verkligen spännande ut naturligtvis. Men jag får mig att det är den minst trevliga delen.
Ja, det är ju Sound. Det är egentligen någon som gav ut Disco Elysium då.
Mm.
Deras spel visades.
Det ser fortfarande väldigt bra ut. Men sen så finns det ju två andra spel som är på utvecklingsfronten. Jag kommer inte ihåg vad ett av dem heter, men jag för mig att ett heter typ XXX Night Shift eller någonting sånt som jag har under bevakning.
Ja, så Deus Ex Remastered visar de också. Det ser just inte bra ut. Tycker inte om hur det ser ut.
Nej, men vet du vad, Adam? Deus Ex ser heller inte bra ut.
Men alltså, det här ser inte ut som en bra remaster. Jag tycker inte om ändringarna de har gjort i belysningen och allt möjligt. De flesta fansen är också sura.
Fans kommer alltid vara sura.
Nej, men
det kan du garantera, det, att fansen kommer vara sura.
Och det här är gjort av Asper, som är väldigt hit and miss med sina remasters.
Mm.
Så jag tycker inte det ser bra ut. Och kampanjtrailen för Battlefield 6 verkar lovande. Det ser ut som att, okej, det här kanske är en Battlefield-kampanj med lite variation.
Okej, kampanjen intresserar mig absolut ingenting. Alltså jag känner mig verkligen inte intresserad av kampanjen.
Nej, men det är nog någonting man betalar för när man köper spelet. Så det är bra att veta att hälften av spelet inte är hundskit. Eller 33% av spelet.
Jag köper det för multiplayer och jag vet att jag inte kommer tycka om kampanjen.
Men jag vill bara säga att det verkar som att XXX Night Shift har bytt namn till Tangerine Antarctic.
Det är bättre namn.
Utvecklaren heter Dark Math Games. Jag gissar att det kanske bara var liksom
tillfälligt.
Någon form av arbetsnamn då.
Ja.
Men jag tycker det ser väldigt fräsigt ut i alla fall. Åtminstone är det jag får upp när jag klickar mig in på det. Så det är väl liksom ett av de spelen som jag ser fram emot, absolut. Ja. Men vad var det andra hette?
Zero Parades hette det från Saum.
Mm.
Och just om man undrar hela den soppan kring Sam, så har People Make Games på YouTube har två väldigt bra dokumentärer om det.
Mm.
Om man undrar vad som pågår. Sen så var det också det lilla spelet som heter Chronoscript. Som såg ut som hämtat från nästan som en tavla. Som också såg ganska spännande ut.
Ja, men verkligen.
Sen så måste jag faktiskt säga att det Crimson Desert-spelet ser väldigt bra ut.
Ja. Jag glossar alltid över det så fort det visas, men det ser ju coolt ut när man väl ser det.
Jag har alltid varit nyfiken på att testa online-spelet, och det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet i början av 10-talet på grund av att karaktärseditorn var så välutvecklad, kan man säga. Man kunde göra jättekola karaktärer.
Mm.
Men det ska bli kul att se vad de gör då med liksom ett singleplayer-spel i samma stil då.
Ja, men Crimson Desert är också, ska se så jag inte blandar ihop det. Ja, just det spelet, ja. Ja, jag är försiktigt nyfiken. Och 2026 mars, ja.
Ja, det är många spel som vill ut innan GTA 6 alltså.
Ja, det är...
Oj, det var ansträngt.
Ja, alltså jag får nog ta ett lån.
Ja, det... alltså jag tror inte att det är inte ens pengarna som är problemet. Det är väl mer eller mindre tiden.
Ta ut ett lån för att kunna vara ledig.
Ja, men det kan man göra. Åh gud, fett. Gå till lånen efter på banken. Så bara, hur mycket vi lånar pengar? Så här mycket. Varför det? Jag ska vara ledig.
Ja, jag vill ta tjänsteledigt.
Ja, jag vill ta tjänsteledigt och jag behöver kunna ha pengar och göra vad fan jag vill. Så att det... Men annars var det inte så mycket. Det var väl en helt okej state of play, kan jag tänka mig.
Ja.
Ja, men det är lite uppföljare också. Det är så här Code Vein 2, det är 9 och 3.
Mm.
Lite sådant. Är det någonting för dig, Oliver?
Spelar inte du Code Vein?
Nej.
Men Nio?
Men Nio har du spelat?
Ja. Spelade ettan, tyckte det var rätt bra, men...
Så du spelade inte två av andra ord?
Nej, jag har lite konflikting känslor över Nio.
Ja, ah, okej. Okay. Nio såg väldigt ostigt ut.
Ja, men de är lite ostiga. Jag vet inte, det intresserar mig faktiskt inte. Alltså, Nio för mig är, alltså, dels, som sagt, det är vad jag menar med conflicting. Dels så är det spelet som gav Team Ninja någon form av arbetssäkerhet, för att det blev liksom en hit för dem. Men det är också spelserien som förhindrar dem från att återvända till Ninja Gaiden, som är liksom vart mitt hjärta ligger. Så att, och det är liksom, det är Souls-likes, fast inte lika spännande och med betydligt mindre cool bandesign och...
Men du får ju ett Ninja Gaiden.
Krångligare och knöligare. Jo, men det är inte de som gör det. Det är Platinum.
Ja, men sög inte trean. Så att jag känner liksom så här att...
Jo, du sög.
Jag tror fortfarande att du skulle uppskatta Rise of the Ronin.
Ja, alltså jag har det på min så här wishlist på PlayStation. Men jag... Det är ytterligare liksom så här open world. Bara...
Men jag tror att det är involveringen av den faktiska liksom historien som jag tyckte var väldigt spännande.
Oliver, jag vill spela, inte läsa.
Man behöver inte läsa, fåntrott.
Ord.
När det är liksom väldigt, väldigt billigt, så kommer jag nog hoppa. Jag kan tänka mig att det är ett sånt spel som dyker upp på PlayStation Plus någon gång också, typ om 3 år eller något.
Alan Wake, så
jag kommer förmodligen spela det innan jag dör.
Mm.
Ja, Alan Wake 2, det har jag bara på Xbox, så att, det ska jag ladda ner. Kanske till och med ta Platinum. Det är frustrerande med Returnal för övrigt, att jag saknar en trofé från Platinum.
Ja, är det att hitta alla de här typ loggarna, eller?
Ja, och det är helt random, yep. Liksom, vilka som dyker upp på vilken run.
Nej.
Jag tror det var, när spelet var rätt så nytt, så såg jag att det var någon som hade också samma trofé och spenderade alltså typ 30 timmar för att få den sista loggen innan den dök upp.
Ja, och jag har inte orkat, alltså det är liksom, jag har fått alla loggar på den första världen, för att det är lätt liksom när man spanar in i den första världen, okej, ja, men jag kan nästan se på kartan liksom vilka rum som, för att jag tror att det är knutet till liksom vilket rum som dyker upp i sekvensen. Men så ja, nej, det är knöligt. Det är väldigt frustrerande faktiskt att sakna liksom en trofé som är helt RNG.
Ja, det förstår jag. Ja, men vi lämnar State of Play. Det sög, det fanns ingenting mer där. Nej, jag bara skojar. Amanda, du har spelat ett nytt spel som de inte nämnde på State of Play. De hade liksom inte ens någon liten tease till att det faktiskt är spel som kommer. Men du har ju spelat Ghost of Yotei.
Ja, men precis. Det är ju superaktuellt verkligen. Det har ju inte ens släppts när vi släpper det här avsnittet.
Amanda bara rub it in. Jag spelade innan alla er.
Ja, jo, men precis. Men jag har för mig att jag sa det för några veckor sedan. Men jag gick liksom och ynkade lite granna och kände så här, men nu var det så himla länge sedan jag recenserade någonting. Jag har inte recenserat någonting på hela sommaren. Sen i våras, mer eller mindre. Ja, nej, men jag hoppas väl att det kanske kommer någonting. Och så Silksong Och sedan Frostpunk 2 och sedan Ghost of Yotei. Jag fick dem inom loppet av typ 24 timmar, om inte mindre. Så jag hade lite att göra där kan man väl säga. Och det var ju Ghost of Yotei jag satt och spelade förra veckan när vi egentligen hade inspelningstid.
Mm.
Som jag hade initierat, snyggt av mig. Men jag är ju liksom inte helt klar med Ghost of Tsushima. Vill jag bara vara liksom helt klar med. Men de hänger liksom inte ihop på det sättet. Det är inte en direkt uppföljare så som många andra spel. Utan det här utspelar ju sig liksom flera hundra år efteråt. Mm. Medan Ghost of Tsushima utspelade sig under liksom den feodala tiden, så är det här liksom betydligt längre in i framtiden. I början av 1600-talet, om jag inte missminner mig nu helt. Och
de har gevär och grejer nu.
De har ju lite andra vapen faktiskt, men det känns ändå väldigt bekant på många sätt. Och alltså, jag vet egentligen inte riktigt var jag ska börja, för jag hade liksom så mycket att säga och tänka om spelet liksom under tidens gång. Men
det får jag liksom fråga lite grejer så kanske vi kommer igång så?
Ja, men jag skulle precis komma igång, hade jag tänkt. Vi kan vänta med
frågorna lite grann. Käft, Oliver!
Kom Oliver och sätter pinnen i hjulet där.
Nej, men vi har ju naturligtvis, av naturliga skäl, en helt annan protagonist. Jin Sakai är ju ute ur bilden och
inte Jesus confirmed.
Precis. In kom Atsu istället. En kvinnlig spelkaraktär som helt enkelt liksom också har en lite mörkare bakgrund i den här spelvärlden. Och det handlar ju om att hon liksom faller offer för den här klanledaren Lord Saito, som med sina anhängare i The Yotei Six mer eller mindre slaktar hela hennes familj framför ögonen på henne. På grund av att hennes pappa klassas som en förrädare. Han är svärdsmed och numera desertör. Och därför så skulle han liksom mista livet. Och då fick hela familjen åka med på det helt enkelt. Så de lämnar henne för att dö. Men hon överlever liksom det här illdådet och spenderar många år med att träna upp sig själv och att liksom bli så pass stark så att hon liksom ska kunna utkräva sin hämnd. Så när hon kommer tillbaka till Ezo, som är då dagens Hokkaido, så börjar hon liksom att smida sina planer och sondera terrängen för att kunna leta upp alla de här ondskefulla karaktärerna helt enkelt, som då är The Dragon, The Kitsune, The Oni, The Snake och The Spider, förutom Lord Saito själv. Man får liksom besöka hennes hem med Mount Yotei i bakgrunden. En otroligt vacker plats. Alltså det är ju väldigt likt, nu tappade jag helt namnet, Mount Fuji.
Mm.
Det är ju slående likt, verkligen, och alltså de utsikterna som man får stöta på i det här spelet är verkligen helt fantastiska. Men precis som föregående spel så är det ju en öppen värld och det varvar ju liksom det här ganska så aggressiva men också flinka svärdsvingandet med smygande sekvenser och så. Där man behöver ta sig igenom stora fiendeklungor och liksom baser helt enkelt. Så det är ju väldigt mycket som känns igen. Däremot så är det ju inte de här stanserna. Det hade vi ju i förra spelet liksom. Att man hade en viss sorts positionering. Och att det liksom påverkade lite hur man slog och vad som passade till vilken motståndare och liknande. Medan numera så är det lite mer fokus på att lära sig att hantera olika sorters vapen bättre. Så man har ju naturligtvis sin vanliga katana, men har dubbla katanor också. Och sen så får man liksom utöka sin repertoar helt enkelt med vapen och besöka olika platser för att helt enkelt kunna mästra de här vapnena. Vad tänkte du på, Oliver?
Har du tillgång till alla de här olika vapnena hela tiden? Eller måste du liksom gå in och fippla med loadouts och grejer?
Man har liksom tillgång till dem via knappar, så man får ju liksom då byta vapen helt enkelt utifrån att, ja, men man, jag har för mig att man använder, kommer jag inte ihåg på rak arm, men liksom en, ja, men det, av axelknapparna, och sen så byter man liksom däremellan.
Det är som stances i första spelet, fast det är vapen istället.
Ja, typ. Precis.
Ja, det är inte Jedi Survivor. Det är
liksom inte, ja, nu måste jag välja att spela med dubbla katanas, utan du har liksom, du kan välja, du kan gå och ta en fiende med katanan och sen ta nästa fiende med kusirigame, eller vad fan de kallas.
Ja, precis.
Det lät som att du skulle säga något helt annat.
Kusimurran kan man välja. Nej, ja,
ja, det är precis vad jag ville höra.
Det är så pass liksom smidigt att du kan liksom gå in i en strid och sen bara, ah skit, jag har bara ett svärd, jag vill ha två. Och så bara skiftar man. Så det är supersmidigt, och jag tycker ju liksom att flinkheten i hur Atsu spelas känns mycket bättre. Sen så är det ju liksom, det är olika karaktärer med olika fysik, och Jin Sakai har ju liksom en annan tyngd till sig. Han är ju en lite större karaktär och hon är lite mer nett. Och jag tycker liksom att de har fått till den känslan på ett väldigt bra sätt. Liksom att det är uppenbart att det här är inte samma karaktär som de liksom bara har satt liksom olika utseende på. Utan det känns väldigt olika. Men allting känns liksom, alltså, ännu mer slipat i relation till förra spelet. Jag vet att jag hade lite problem ibland med tyngden i hur förra spelet liksom angreps på ett sätt. Även om jag tyckte att alltså striderna var väldigt bra, för det finns en så himla tydlig tanke bakom hur striderna är. Det är liksom inte bara hacka sig fram. Liksom. Även att man kan göra det, men då blir det liksom väldigt mycket bökigare. Och det känns som att det är samma sak här egentligen. Och sen så har ju hon lite specialattacker också, som är liksom, om vi säger, baserat på mytologin kring henne eller liknande. För att hon träffar liksom väldigt tidigt en varghona. Och det här återkommer liksom spelet igenom. Så ni vet ju att i föregående spel så följde man efter, det var väl både fåglar och rävar. Nu är det liksom lite fler djur som är involverade, så att det finns olika varggryt som man stöter på, och vargarna leder en till olika platser där djur liksom har blivit fängslade, så att man liksom frigör då rävar och björnar och vargar naturligtvis. Bland annat. Så det handlar liksom också väldigt mycket om vilken koppling hon har till naturen, och även om hon är inom citationstecken liksom en vanlig svärdskrigare på något sätt, så har hon liksom, alltså, nästan som en övernaturlig känsla till sig, och det blir liksom ännu mer fördjupat i att slaktar jag förmodligen uttalet ännu mer, men hon får liksom smeknamnet Onryo, alltså, vilket är typ ett väsen i japansk folktro som ska ta ut sin hämnd. För att i en tidig strid så är det folk som tror att hon dör, mer eller mindre. Och när hon då återuppstår så blir hon den här spöklika hämnaren som det liksom går ryktesvägar om då. Att hon har sin framfart. Och man har ju liksom också ett pris på sitt huvud.
Det är precis som, alltså, Jin's, liksom, hur hans myt blir liksom The Ghost of Tsushima. Att han är någon som liksom
spöket
smyger sig in. Ja, men verkligen, han smyger sig in i ett läger och liksom alla är döda och ingen fattar hur.
Ja, jo, men precis. Men medan i Jin's fall så var det väldigt mycket också så här att när man smygdödar någon så blir det liksom ett sätt att bryta mot den här liksom samurai-kodexen på något sätt. Mm. Liksom att det är inte ett ärligt sätt att möta en motståndare, och bryter man mot det så får det liksom konsekvenser och så vidare. Så det är mycket mer rätt fram i Atsu på något sätt. Liksom att det är inte den typen av liksom baktanke där, utan det är väl liksom mer, alltså, det mytologiska kring henne på något sätt. Men sen får man helt enkelt söka sig fram i världen för att komma åt de här skurkarna som man vill mula, och man träffar diverse senseis på vägen som tidigare nämnt, liksom för att lära sig bli bättre på olika vapensorter, och man både hör liksom ryktesvägar om vad de håller till och vad de har för sig, men man kan liksom också överhöra folk prata om en själv helt enkelt. Så det känns som att det blir liksom väldigt mycket så här lägereldshistorier nästan, och det känns som att de anspelar på det också, för att man kan slå upp lägereld var som helst i mångt och mycket med sin häst. Och när man kampar då på ett ställe så får man bokstavligen göra upp sin eld liksom med sten och pinnar och sitta och blåsa på elden. Och sen så kan man tillaga sina förnödenheter där, liksom sitta med någon liten fisk på pinne och grilla den. Man har liksom sin sån shamisen, tror jag att det heter, som är liksom ett stränginstrument som man sitter och plinkar på, som ens mamma har lärt den. Och man kan prata med lite löst folk som tidigare nämnt. Och jag vet inte, jag gillar väldigt mycket det segmentet, att det känns på något sätt ännu mer som ett äventyr liksom, när man kampar ute och man liksom vaknar lutad mot sin häst liksom, när man har sovit ute i vildmarken. Jag vet inte, jag tycker att det bidrar väldigt mycket till den här överlevnadskänslan, liksom att man är på väg någonstans. Och man får ju se otroliga vyer, allt ifrån liksom det här som man har sett mycket i reklamfilmerna, de här gula fälten liksom med vita blommor, och så ser man till exempel då Mount Yotei i bakgrunden och liksom stora vackra skogar, och det är liksom röda dungar liksom med vackra löv, och det är stora snöiga landskap. Ja, det är ett otroligt spel på så många sätt, och alltså, även om jag tycker att Ghost of Tsushima är liksom ett väldigt bra spel, så känns det som att de gör typ allting bättre. Och det kan man ju förvänta sig av ett spel som är 5 år nyare naturligtvis, men det känns som att Ghost of Tsushima var ett väldigt vackert spel. Men någonstans så tyckte jag liksom att man såg mycket mer skavanker i grafiken på något sätt. Jag tyckte att ibland så såg det liksom inte helt polerat ut. Det är verkligen så här helt bortblåst. Och jag vet att det är liksom så här, det är en liten detalj som man själv kanske reagerar på och inte kan släppa, men det är verkligen så fenomenalt vackert. Det är välskrivet. Jag har hört att den amerikanska röstskådespelerskan också gör ett jättebra jobb. Jag spelar på japanska dock. Och även hon gör ett fantastiskt jobb. Så jag känner liksom att det är en stark, åtminstone topp 5-kandidat, för det är så himla många bra spel som har släppts i år. Och det är så himla många spel som har släppts i år. Men det är verkligen liksom facit någonstans på hur man gör en bra uppföljare. Liksom. Och hur man använder en värld för att berätta liksom en ny berättelse och göra det engagerande. Oliver, du hade fler frågor, nice, tror jag.
Ja, men du har rört ett par, för att jag var nyfiken på rollen på hennes musikinstrument, för att i första spelet hade man en flöjt som man kunde ändra väder med och sådana grejer. Liksom, vad kan hon göra med den?
Det har jag faktiskt inte utforskat så himla mycket. Alltså, man sitter ju liksom och plinkar på den på liksom sidan av lägerelden egentligen och får nya låtar och sådär. Så vad jag har förstått så är det liksom mer så stämningshöjare, och man får ju liksom testa och spela på den också. Liksom, man får liksom känna efter noterna på, jag kommer inte jag ihåg vad den här jättestora fyrkantiga knappen heter.
Alltså touchpadden.
Touchpadden, precis. Ja. Mm. Den använder man ju till viss del där, och man använder även den liksom då när man ska göra upp eld till exempel. Liksom när man då simulerar att man gnider stenarna mot varandra så att det kommer gnistor. Mm. Och liknande. Så det är väl mer det jag har uppfattat med den biten. Men jag har försökt liksom plöja på och se så mycket som möjligt. Så det känns som att det kanske kommit lite i bakgrunden. Det finns också, apropå någon sån här sidogrej som jag bara har stött på någon gång, så finns det någon form av spel på värdshus som jag har stött på då, med mynt som man slår mot varandra till exempel. Där man då ska slå dem mot varandra utan att något mynt åker utanför bordet.
Mm.
Och där kan man naturligtvis då vinna lite kosing. Jag får med att det är liksom, om du har träffat x antal mynt, då vinner du liksom.
Sen vargen, för jag vet att liksom det är, jag tror att det är många som förväntat sig att vargen ska vara någon sorts companion till dig som är med dig på den här resan och liksom hjälper dig att ta ut fiender och grejer. Men det låter som att de fyller rävrollen mer baserat på vad du sa förut.
Både och. Alltså det går ju liksom att uppgradera kontakten med vargen så naturligtvis. Ja. Så den finns ju med i konfrontationer också. Den är ju liksom inte med exakt hela tiden. Men det känns ju liksom ändå som att den har ju mycket större roll än vad räven hade. Sen har man ju stött på någon räv här också. Och det känns liksom som att naturen är väldigt viktig i allmänhet i båda de här spelen. Men det känns som att den förankrar sig ännu mer i det här. Liksom med att man faktiskt då gör uppdrag tillsammans med den här vargen i olika form. Och det finns liksom, när man klickar sig in i menyerna, en bild på en då wolfpack inom citationstecken. Där är ju vargen med, och sen så finns det liksom diverse andra karaktärer som man har stött på som liksom blir viktiga då för Atsu. Och sen så kallas ju Atsu också Little Wolf. Inte av samma personer då som kallar henne för Onryo, men det finns liksom en tydlig koppling där.
Mm. Och sen, en sak jag undrar,
ja.
Kan man spela sidouppdragen i oordning?
Ja, det tror jag.
Ja, men alltså så här, för att i första spelet då kunde du börja ett uppdrag på säg att du hade 5 stycken uppdrag i en questline och du gjorde uppdrag 1. Sen kunde du hoppa till uppdrag 3 utan att göra uppdrag 2. För jag vet att de patchade ur det sen i första spelet, men jag undrar om de hade gjort samma sak i 2:an, för det var så himla konstigt.
Jag vet inte riktigt, jag har tänkt på det här. Man har liksom uppdragskort med sig på ett sätt. Och på dem så finns det liksom olika steg. Så att det liksom finns typ så här 4-5 pluppar typ, där man ser så här, men det här ska du göra nu i den här ordningen. Mer eller mindre. Så jag vet inte. Jag tror inte det. Det är nog ingenting jag har reflekterat över i alla fall. Jag har ju liksom bara gjort uppdragen.
Jag förstår.
För min
det
fråga
finns också altare lite, för övrigt. Jag ville bara säga det, som man kan uppgradera sina grejer på. Inte så himla ovanligt liksom i den här typen av spel. Men då är det ju liksom att man följer efter en fågel eller liknande. Så finns det reflektionsaltare där man då kan få en poäng att uppgradera sina diverse förmågor, och så får man liksom välja helt vad det ska vara, om det ska vara vapen eller om det ska vara ens egna stridande, eller för mig vargen är med där också om inte jag missminner mig.
Min fråga har också lite med uppdragen att göra, för att hur är spelet strukturerat? Är det sant att du kan liksom välja vilken ordning du går efter de här Jotei 6 eller vad de kallas?
Såvida inte jag har blivit helt lurad av spelet, så ja. Jag tror att den första är nog satt i sten. Faktiskt. Den första man mular. Att det liksom blir så här startskottet lite granna, och det som typ gör en till en Onryo. Men i övrigt så tror jag att man kan ta dem liksom i vilken ordning som man känner för det. Nu valde jag ju en som var ganska så långt bort till exempel. Så jag fick ju liksom åka båt iväg och laja först. Mer eller mindre, vilket kanske var så eventuellt opraktiskt. För jag tog mig liksom typ mer eller mindre bort ifrån den första delen av kartan och bara helt iväg någon annanstans. Så jag tror att man liksom kan vara flexibel i hur man tar sig an de här. För jag har ju liksom då fått möjlighet att fråga ut folk om vilka jag vill egentligen. Så om jag träffar en person vid en lägereld eller liksom utanför ett värdshus eller någonting, så om jag pratar med den så kan det ju vara liksom att ja, men jag vill fråga om de här karaktärerna eller jag vill fråga om den här karaktären och liksom om det finns någon information att hämta. Så har jag absolut uppfattat det.
När jag ställde frågan så att Adam bara skakade furiöst på huvudet alltså, när du sa för, ja, han bara hö?
Ja, för jag kommer ihåg att det var en intervju där folk sa liksom, aha, kan man göra vilken ordning som helst? Och de sa, nej, det finns ju något. Så jag blev själv förvånad. Så nu är jag väldigt nyfiken på att spela det själv.
Ja, men jag säger det. I så fall har jag blivit jättelurad av spelet. Ja, för i så fall har jag blivit så här omedvetet guidad. För det känns som att jag liksom bara så här, ja, ah, men jag valde
jag tror du under
den här karaktären. Jag tänkte jag ska inte spoila ifall det faktiskt nej, en ordning. Men i så fall har jag blivit helt lurad.
Men jag tror att under vissa perioder i
spelet... Jag är inte så smart, okej?
Okay? Under vissa perioder av spelet så har du val mellan flera stycken. Och sen kommer du slussas in mot liksom, att köra en specifik ordning.
Okej.
Okay. Ah, det kanske är så liksom.
Säg att du ska ha 3 stycken targets och mellan dem kan du välja. Och sen så kan typ resterande vara i en viss ordning.
Okej. Okay. Mm-hmm.
Det är så jag,
för jag kan tänka mig att man inte tar liksom sista först liksom, utan att den man möter sist är samma för alla.
Ja, men det är väl liksom ganska så uppenbart att det finns ju en form av liksom
ledare.
Huvudskurk.
Är kartan upplåst helt från början eller är det också så att man låser upp områden efterhand?
Ja, alltså det finns ju liksom den här stora expansiva kartan naturligtvis. Men den är ju liksom inte utbroderad utan den får man ju liksom fylla i på egen hand mer eller mindre. Mm. Och man kan också köpa små kartdelar. Alltså det är liksom som ett litet kvadratiskt ark som man då så här får pilla in. Bara så ser man typ en flod någonstans och så ser man att okej, på den här kartdelen så kommer floden liksom i den här vinkeln och då passar den in här. Och på den här lilla kartbiten då kanske det finns ett altare och ett värdshus eller vad det nu kan vara. Så att man liksom passar in det på det sättet. Och sen så naturligtvis i takt med att man upptäcker saker så låses det liksom upp visuellt på kartan också.
Jag tror första spelet så var kartan indelad i 3 områden.
Ja, liksom det vill jag minnas att du sa.
Ja, och då behövde man liksom, du kunde liksom inte rida till område 3 direkt.
Men om det faktiskt är så att jag liksom har guidats omedvetet i en viss ordning.
Amanda bara, jag är regelmänniska. Mm. Jag får inte gå hit, så jag kommer inte ens försöka.
Men jag har liksom kanske inte ens
undrar, för då var det så tydligt indelat, kommer jag ihåg.
Sen är det så här, jag har ju nämnt det tidigare, men vi pratade en hel del om det när vi körde spelprototyping förra året på högskolan. Liksom att illusionen av att man liksom har en valmöjlighet eller liknande, den kan ibland vara liksom lika stark som att man faktiskt har en valmöjlighet. Så det kan ju liksom vara att man tror att man har mer val än vad man egentligen har. Och om den illusionen är så stark liksom, då har de ju gjort ett jäkligt bra jobb, tänker jag.
Mm. Jag är ju en väldigt stor vän av att liksom låsa områden som du inte får gå till.
För att du inte ska laja iväg för mycket på egen hand.
Nej, men då är det så att okej, men då har de skapat också uppdragen så att nu är du i det här området och det är där du gör uppdrag och sen får du gå vidare. Den enda utvecklaren som faktiskt har lyckats ha en öppen karta på en gång och ändå får du stanna där vart du ska stanna, det är Rockstar. Med GTA 5 och Red Dead Redemption 2.
Ja, men det är för att de inte sätter ut massa ikoner på kartan på andra sidan direkt, liksom.
Nej. Precis, och det är bara att de grejerna som finns att göra i världen också är inte så att det här är 1 av 50, oftast.
Nej.
Så att det är bara Rockstar som kan göra den typen av open world-spel nu för tiden. Även om alla apade efter deras formula tidigare. Jag gillar verkligen det här med att här har du ikonen för den här uppdragsgivaren och den har x antal uppdrag som du åker till. Och det är inte en massa annat, jävla fiendeläger kan fan ta sig. Alltså fy vad jag hatar fiendeläger.
Ja, det kan vara riktigt bökigt.
För de är aldrig roliga. Det är så här att, ja, ah, men okej, här får jag slåss. Men du har ju inte gjort det här fiendelägret mer spännande än något annat fiendeläger.
Alltså, jag är ju, som ni vet, lite hopplös också. Jag brukar ställa ner svårighetsgraden när jag kommer till ett så här stort fiendeläger med typ 20 fiender eller någonting. För att jag vet inte riktigt hur jag lyckas, men jag tycker ändå att jag är liksom väldigt smygig och så. Men i de här två spelen, som jag ändå har spelat relativt tätt in på varandra, är jag fantastisk, ungefär 5 fiender. Och sen så går det alltid käpprätt åt skogen och jag vet inte varför. Så helt plötsligt så kommer jag där liksom med alltså 15 stycken as med svärd och pilbåge och fan och hans moster liksom så springande efter mig. Så jag springer runt liksom på ett litet område och bara nej, nej, nej. Med de här fienderna rakt efter mig och så stannar jag, slår ihjäl någon och springer vidare i cirklar. Och bara för att det liksom ska bli mindre så. För att jag liksom känner att det är för tidskrävande och ofta dör jag ändå. För att till slut så kommer för många i kapp på en och samma gång. Så bara ställde jag ner svårighetsgraden och så pluppar den upp igen liksom när man är ute och stöter på liksom en rimlig mängd fiender, typ 5.
Skriker han fortfarande, Dosho! Dosho! När de ska skjuta pil.
Antagligen pratar de om det mongoliska.
Nej, nej. Det var bara ett skämt. Ja, men det låter som att du tycker väldigt mycket om det och att om vi hade haft liksom sifferbetyg här så hade det blivit ett rätt högt betyg. Du hade gett det tidigare bara för att ta upp din liksom fantasy critic snitt.
Hade jag fått ge det liksom ett sifferbetyg så hade jag gett det 10 bara för att få upp mitt fantasy critic betyg, absolut. Nej, men jag tycker att det är ett jättebra spel. Alltså, jag tycker utan liksom att vara partisk att det känns som att betyget jag har fått i liksom vår tävling där är absolut befogat. Jag tycker det är superrimligt. 88 just nu. Det låg på 89 för några dagar sedan. Men jag tycker liksom 88, 89 där, kanske till och med 90. Absolut. Som sagt, jag tycker att Ghost of Tsushima är ett väldigt bra spel som jag väntade kanske oförtjänt länge med att spela. Men samtidigt så känner jag liksom att jag tycker att det här gör allting alltså lite bättre. På något sätt. Det är lite som om man liksom har gjort ett försök på en grej och så gör man det alltså väldigt bra. Nästa gång man gör det så vet man exakt vad man ska göra. Och då kan man liksom också förfina de grejerna på något sätt. Ja, det är verkligen ett toppenspel. Jag har svårt att se att ni som diggade liksom föregångaren inte ska tycka om det här.
Ja, jag ska köpa den nästa vecka och spela det.
Låter som en bra idé.
Jag är fortfarande orolig för att det kommer för mycket Assassin's Creed.
Alltså,
sen så har det ju förmodligen en story som är typ 1000 gånger bättre.
Men, ja. Alltså det kan ju vara som Assassin's Creed, fast det kan ju vara bra också. Jag menar, Horizon-spelen, de är som Assassin's Creed, fast bra.
Ja, men precis. Tack, Adam. Tack.
Men är de?
De jämfört med Assassin's Creed är de
skärp
bra.
Skärp dig.
Är de?
Jag försökte spela ut, jag försökte bestämma mig för att spela ut Shadow den här helgen. För att jag vet att efter Yotei släpps så kommer jag liksom inte kunna titta på Shadow och liksom, utan att kräkas i munnen. Men det går bara inte. Jag bara tröttnar. Jag är liksom bara, när jag är klar med det här målet så måste jag vidare. Åh nej, jag har hög level nog här. Åh, jag måste göra andra sidogrejer för att levla.
Ja, nej men, alltså jag känner ju att utan att ha spelat vidare mycket Assassin's Creed så bara av att kolla på Jimmy spela Assassin's Creed Shadows blev jag uttråkad.
Ja, men det är ju verkligen så. Det är ingen skillnad. Alltså timme 5 är samma som timme 50. Det är liksom ingen skillnad.
Och så
skillnad.
Är det ju inte här. Och alltså det bakas liksom in en hel del hur hon liksom påverkas av liksom det här traumatiska från hennes barndom. Liksom. Hon höll nästan på att dö. De lämnade henne liksom mot ett träd med liksom ett svärd instucket genom sig. Och liksom fick se hela sin familj liksom dö framför sina ögon. Så, och det återkommer liksom en hel del i spelet på diverse sätt. Och alltså det är en väldigt stark upplevelse på många sätt. Alltså både Ghost of Tsushima och Ghost of Yotei, det är ju liksom hämndhistorier, men de gör det på väldigt olika sätt. Och alltså man gillar ju en bra hämndhistoria. Alltså jag får väldigt mycket så här, alltså Kill Bill möter Blue Eye Samurai i det här, typ.
Mm.
Assassin's Creed Shadows är typ exakt samma också. De dödar hennes familj och lämnar henne för död. Och hon ska döda de som dödar hennes familj. Alltså det är världens mest beprövade koncept.
Det funkar, mm. förutom att alltså,
man
det
har sett
så mycket,
det 100 gånger.
Det är för utspett i källa. Jag är så less på det. Och så blir jag klar med den här stora cirkeln i mitten. Och jag bara, åh, är spelet över nu? Bara, nej, då har deras sidestories nu också. Och by the way, nu kommer Naoe helt plötsligt ihåg en lång jävla konversation hon hade tydligen i början av spelet, men helt plötsligt glömt bort. Nu kan hon fortsätta sin story. Jag bara, va? Varför kommer du inte ihåg det? Varför? Hon bara kommer ihåg det, för hon bara satte sig och tänkte efter. Hon har inte gjort det innan. Jag bara, skitspel.
Ja, men alltså grejen är ju att det finns ju liksom många berättelser som har alltså gjorts i olika versioner. Det är ju väldigt sällan någonting inte är någon form av iteration liksom, på någonting annat. Det är samma sak liksom, det här med att en person helt plötsligt upptäcker att den egentligen sitter inne på typ ett mentalsjukhus eller liknande, eller liksom, aha, jag är tydligen galen. Alltså, i likhet med typ patient 67, eller alltså jag hade någon liknande också upplevelse i en bok som jag tog med an för ett tag sedan. Alltså, så här, vissa saker kan ju bli liksom utnötta när det kommer till liksom berättande och berättelser, men det handlar ju också om hur bra görs det på något sätt. Liksom, vilka medel använder man? Vilket språk använder man? Hur förmedlar man det? Alltså, det är väl lite det som kanske är den stora skillnaden mellan Shadows då och Ghost of Yotei. Det är liksom så här, okej, vi har samma utgångsläge mer eller mindre, men vad har man gjort med det utgångsläget? Hur presenterar man det? Och hur liksom levererar man det runt omkring? Är det mer intressant på något sätt?
Mm. Oh ja.
Kul. Vi kommer förmodligen prata mer om det här nästa vecka när garanterat. Vi andra också har fått spela det. Jag kommer också köpa det. Såklart. Men Oliver, du har ju spelat ett helt annat spel. Du har spelat Silent Hill F.
Mm, mycket japanskt.
Jag tänker att det är ett tyskt spel. Silent Hill F.
Så hur är Silent Hill F då?
Adam lånade ut sitt nyköpta ex till mig för att PlayStation Pro patchen är fucked som den alltid är. Han bara, du får spela det medan jag väntar på en patch.
Hur går det med de här patcharna till PlayStation 5 Pro? För det verkar ju som att de ligger på hög nu.
Vissa blir bra, vissa blir mindre bra.
Jag tänkte först säga så här, åh, vad snäll du är, Adam, som bara, aha, det fanns en hake.
De har sagt att de ska kika på Metal Gear Solid Delta i alla fall, men det har jag inte köpt än, som tur var. Men ja, fortsätt, Oliver.
Ja, så jag rullade eftertexterna igår på Silent Hill F. Och det jag har brottats med sen det här spelet visades första gången var liksom, hur är detta ett Silent Hill-spel? Och det är den liksom rådande diskussionen bland Silent Hill-fans nu. Är detta Silent Hill eller är det inte Silent Hill? Och eftersom att Silent Hill är en plats med en historia, en väldigt cool setting, och det är en av mina favoritgrejer med serien, är bara liksom Silent Hill som setting. Och hur den manifesterar olika saker för olika personer. Och det här spelet utspelas inte alls i Silent Hill. Utan det är ute i Japan på 60-talet. Så väldigt annorlunda rent kulturellt än vad övriga Silent Hill-spel är. Och min farhåga då med detta var liksom att är detta liksom bara ett typ, jag vill inte säga generiskt, men är det liksom ett spel som började som ja, någon på den här studion pitchade en spännande ny riktning för Silent Hill-serien, eller är det ett skräckspel som bara började som sin egen grej och sen fick Silent Hill påstämplat för att det är lättare att sälja så. Ungefär som om ett exempel jag drog för Adam häromdagen.
Något dåligt exempel.
Om Bloober Team skulle liksom leta utgivare och pitchar Chronos New Dawn till EA. Och EA bara, det ser ut som ett Dead Space-spel. Det fungerar som ett Dead Space-spel. Det är liksom... Det är väldigt modellerat efter Dead Space. Släng Dead Space liksom stämpeln på det och så säljer det bättre. Och efter att ha klarat det så känner jag att det var nog alltid tänkt som ett Silent Hill-spel. För att medan som sagt, settingen är väldigt annorlunda och det har liksom distinkta skillnader. Så alltså dels så även inom mainline-spel, om man kollar på Silent Hill 1, 2, 3 och 4 som faktiskt alla är gjorda av Team Silent, så det är liksom, det är ju enorma skillnader bara där redan. Så att det är väldigt liksom malleable IP på det sättet. Och vad är ett Silent Hill-spel? Vad är det som gör ett skräckspel till ett Silent Hill-spel? Och för mig handlar det om att allt hemskt som spelet slänger på dig är någon form av metafor eller kommentar på någonting mycket mer alldagligt än liksom de här monstren som man ser, men precis lika skräckenjagande. Från den här personens riktiga liv. Och hur trauman som man tar med sig in i den här situationen manifesterar sig på olika sätt. Och att inte alltid allt, men väldigt mycket av det som presenteras för dig är någon form av metafor för någonting annat. Och allt det finns här. Så ja, alltså man spelar en tonårstjej som heter Hinako. Och hon har ett pissigt familjeliv och ett skakigt kompisliv. Och spelet börjar bara med att liksom man blir utskälld av sin pappa som är ett riktigt fyllosvin. Man springer ut i huset och ner för att liksom mötas upp med sina skolkompisar. Och därifrån så blir det bara, här kommer dimman och någon dör och så springer man från här och nu är det monster överallt och liksom, det är väldigt, väldigt konstigt och väldigt liksom man bara, vad fan är det som händer här? Liksom. Det är weird. Det är ett väldigt weird spel och här är det typ en teddybjörn som kommer med varningar och här dyker upp en snubbe med rävmask som säger åt mig att dricka lava och en massa konstiga.
Jag plockade väl säkert också lite inspiration från typ japansk folktro. Liksom.
Precis.
Det är nog, ifall man är liksom påläst, jag tror att särskilt då liksom för folk i Japan som kan sin liksom egen typ lite såhär gammal folklore så finns det garanterat massor av tematik och ikonografi, symbolism som verkligen går helt över huvudet på någon som mig. Och eftersom att det utspelar sig i Japan, så vi har inga skjutvapen överhuvudtaget, utan det är helt melee baserat. Och av den anledningen är det också lite mer finns lite mer kött på benen när det kommer till liksom melee-striderna i det här spelet jämfört med typ tvåan, som var det förra året det kom, eller förra?
Ja,
förra.
Åren bara flyter ihop, finns... alltså.
Mm.
Ja, hundan gör det. En kritik som har riktats mot spelet tidigt är att det ser ut som en typ billig Souls-like. Och jag förstår vart det kommer ifrån, för att striderna är lite så här Dark Souls-kodade. Liksom att du typ låser fast siktet på en fiende och sen så dodgar du och du har stamina och du har din light attack på R1 och heavy attack på R2. Och du letar efter öppningar för att göra kontringar och grejer. Så att det spelas ju mer åt det hållet än vad den här serien har gjort förut. Men sen vet jag, alltså, det känns också som att det sättet att göra liksom närstrids spelmekaniskt har liksom blött över till hela industrin i princip. Så att jag skulle inte gå så långt som att kalla detta för en Souls-like på något sätt.
Nej.
Även om man givetvis kan dra paralleller här och där. Jag skulle inte kalla God of War en Souls-like heller.
Nej, men man liksom striderna är mer inspirerad av det, men du liksom har inte riktigt de andra elementen från det.
Nej. Jag tror att alltså, det som verkligen driver den framåt, det är precis som jag känner i alla fall med Silent Hill-spelen, är storyn. Och att få liksom verkligen göra en djupdykning i den här karaktären som man spelar, och ingenting skrivs på näsan, utan man får liksom hintar om vad problematiken ligger hos den här personen. Även om det liksom är väldigt tydligt redan från början liksom att gud, hon hatar sin familj. Hon hatar sin pappa för att han är ett liksom misslyckat fyllo som bara skriker på och misshandlar sin fru. Och hon hatar sin mamma för att hon inte står upp för sig själv och bara liksom grovlar för sin man. Hon hatar könsnormerna som är liksom... Det är ett väldigt centralt tema i spelet, könsnormer, för att hennes bästa kompis är en pojke. Och de har blivit väldigt kritiserade och mobbade, skulle man kunna säga, för att deras vän är liksom någon från det motsatta könet. Och att flickor ska vara på ett sätt och pojkar ska vara på ett sätt. Och att hon får höra från alla kvinnor i hennes liv liksom att den enda sanna vägen till lycka i ditt liv är att gifta dig och bli en hemmafru och vara till lags för din man. Och spelet hanterar mycket av hennes liksom resentment till hela den, för att hon vill inte definieras av att hon är en kvinna som ska gifta sig med någon liksom. Och hon har en stora syster som hon älskar, men som också har liksom, hon har gifts bort. Och hon passar väldigt bra in i den här och frodas i den här liksom könsnormen som har angetts henne. Och spelet handlar mycket om liksom vad gör vi? Vilka längder är vi villiga att gå för att passa in i ett samhälle? Och vilka konsekvenser möter man där när man spretar emot de normerna? Mm. Det är ganska woke spel när man tänker efter.
Oj, oj, oj.
Hallå där.
Men även liksom, alltså för att det, som sagt, alltså man kan Alltså spelet är ju läskigt i det avseendet. Jag tycker inte att det är alls lika läskigt som Silent Hill 2 var. Men man blir liksom... Man kan bli överraskad när ett monster flyger på dig runt hörnet utan att du är beredd på det. Men det som verkligen kommer in under skinnet på mig, i alla fall i mitt fall, det som verkligen stannar med mig som riktigt obehagligt är de mer alldagliga aspekterna av det. Liksom att hennes kompisar väldigt tydligt egentligen bara låtsas tycka om henne. Att man har den här otäcka känslan av att alla människor hatar mig i hemlighet. Liksom.
Och typ den känslan jag har.
Ja, men det är väldigt lätt. Det är en väldigt lätt känsla att relatera. Inte för mig, för att jag bara vet att alla älskar mig. Men för tjommar som är tre.
Ja, men det är enkelt på det sättet.
Ja. Ni vanliga dödliga, liksom. Jag tänker mig liksom att man genom livet har känt liksom det här typ bara drunknade känslan av att liksom jag befinner mig bland alla de här människorna som säger sig bry sig om mig och säger sig vilja ens bästa, men i hemlighet liksom önskar en död i princip. Och när man liksom, när eftertexten har rullat och så här. Som sagt, jag ska inte säga någonting om vad som händer, men det kommer liksom en sista scen i eftertexterna som är vad jag förmodar är den enda objektivt sanna skildringen av vad som händer, för att det är inte liksom från hennes perspektiv, utan det är liksom ja, nej, jag ska inte säga någonting, men där är liksom, okej. Okay. Här är liksom någonting som vi kan lita på faktiskt är exakt vad som sägs. Och poletten trillar ner och man inser att åh, herre jävlar. Det var det som hände. Liksom. Så att det är liksom någonting, som sagt, man snackar mycket om liksom metaforer. Monstren är metaforer för olika saker. Allting hon ser, allting hon går igenom liksom händer i typ i hennes huvud eller i typ en sorts annan verklighet eller någonting. Och det man hela tiden frågar sig och det man försöker pussla ihop i huvudet liksom under spelets gång är vad är det som liksom objektivt har hänt? Vad är det som är helt sant som har hänt i hennes liv? Och vad hon har gjort som har resulterat i den här mardrömmen för henne.
Mm. Det känns ändå som att du har varit väldigt investerad i den här berättelsen.
Jo, ja, men absolut. Och som sagt, det är ju en del av det roliga. Liksom. Det är samma med Silent Hill 2, liksom, när James Sunderland parkerar precis utanför Silent Hill. Och man kontinuerligt liksom, får lära känna... Liksom, hans problematik och vilka val han har gjort för att landa här. Och det är ett jättegammalt spel. Så att... men remaken är så pass gammal att jag inte vill liksom gå in för mycket på vad det är han har gjort heller. Men
det blir finns du ett överraskad mörker. Av att du liksom blev så pass investerad ändå?
Ursäkta, om jag blev överraskad?
Nej, men precis, blev du överraskad över liksom att du blev så investerad i berättelsen i Silent Hill F ändå som du blev?
Jaha. Nej, det var väl vad jag hoppades på. För att jag känner att det är liksom den här seriens styrka. Sättet de berättar de här fruktansvärda, liksom verkligen supermörka, helt hopplösa berättelserna på. Och det är liksom vad som skiljer typ ett Silent Hill från ett Resident Evil. Liksom Resident Evil är en rollercoaster ride. Liksom. En zombie är bara en zombie i den serien. Den betyder ingenting. Liksom. Men här, väldigt få grejer de placerar framför dig i ett Silent Hill-spel har ingen betydelse. Och det sträcker sig liksom även bortom fiender och bossar och sådana grejer. Utan det är även liksom vad man hittar i miljöerna. Och ja, det var mycket coola liksom mardrömslika pussel där man kliar sig i huvudet och bara vad fan, liksom man får typ en dikt och så ska man läsa den här dikten och lista ut, okej, okay, vad betyder den här dikten och hur passar det här in i pusslet jag har framför mig just nu?
Mm. Med andra ord, raka motsatsen till liksom, sometimes a cigar is just a cigar.
Ja, men precis. Och precis som i övriga spel så har du liksom att du skiftar mellan att vara liksom i en mer bekant miljö som är hennes hemby då, till att vakna upp i ett mardrömslikt helveteslandskap där ingenting är bokstavligt och ingenting är begripligt.
Göteborg.
Ja.
Nej.
Malmö. Och jag tror att för Adam frågade mig, som man alltid gör när jag är klar med ett spel, betyg? Ja. Frågetecken. och jag bara, alltså jag skiftar mellan en 7 och en 8 för att det kommer en punkt halvvägs genom spelet som storymässigt och liksom vad ska man säga, symboliskt är en av de mer minnesvärda delarna av spelet, där man bara, alltså fy helvete, vad var det jag just bevittnade? Det här var det mest grisiga jävla becksvart mörka liksom jag sett i ett spel på hela året. Men som spelmässigt resulterar i att okej, okay, nu blir det mycket mer fokus på att döda fiender.
Usch.
Som drar ner det lite liksom, som gör lite att jag bara, jag har inte bråttom med att liksom spela om detta. För att det första gången man spelar spelet så får alla samma slut. Men sen efter det så när man köper New Game Plus, då kommer saker ändras och du kommer få olika slut baserat på olika val du gör. Så att för att få hela storyn så ska du egentligen då spela om det 4-5 gånger. Jag gick bara in på YouTube och kollade upp allting. För att just det här liksom att så mycket av den andra halvan av spelet var liksom att bara slå sönder saker.
Din favoritgrej?
Jo, men då ska det vara kul att slå sönder saker också.
Som andra här, betygar, jag kommer inte spela om det av 10.
Jag kommer förmodligen spela om det någon gång, men för att när jag var klar med The Evil Within så kände jag, det där kommer jag aldrig spela om. Och sen typ 5-6 år senare, bara, här är jag igen.
Jag skulle säga 5-6 minuter. Jag har ångrat mig.
Nej. Men det är, men jag tycker absolut, om man gillar psykologisk skräck, och då har jag särskilt om man gillar Silent Hill-spel, så ska man absolut spela. Jag förstår att vissa kommer liksom avfärda detta som någonting helt annat baserat på saker som att ja, det utspelar sig faktiskt inte Silent Hill, det har ingenting med den liksom.
Jag måste säga att det är ganska bullshit egentligen, för inga Silent Hill är i princip samma. Jag menar, varför har Silent Hill två olika sjukhus till exempel i samma jävla lilla stad? Var de för...
Det är inte ovanligt att ha två olika sjukhus i en stad.
I en liten stad. Men mitt liten ingenstans.
Hur liten?
Det är Jimmy inte bara, stort.
Ja, i Rimbo hade vi faktiskt två. Men en var egentligen en djurklinik.
Nej, jag har ju alltid tolkat Silent Hill som att det är liksom att det stället det manifesteras i någons huvud.
Ja.
Att det faktiskt existerar inte.
Nej, det är så jag ser det också. Och sen när man, Silent Hill 4 är i princip inte i Silent Hill heller. Man är ju fucking lägenhet. Någonstans.
Alltså, Silent Hill är en plats som existerar.
I deras huvuden.
Alltså, mardrömsversionen är ju deras huvuden.
Vilka betalar skatt i Silent Hill?
Lara exempelvis, hon ser ju inte samma saker som James ser. Hon springer runt där och liksom skrattar och...
Exakt. Det existerar också i hennes huvud.
Och gatorna har olika namn i spelen också.
Ja, ja, men det, alltså det är ju en... Ska man säga?
Jag skulle säga att Silent Hill mer...
Silent Hill, Kungsgatan.
Silent Hill fungerar bättre som en idé än en plats. För mig. Och sen, I don't know. Jag tycker inte om det Silent Hill är så bokstavligt. För det är då de här konstiga kulterna dyker fram och gamla gudar och skit. Och liksom bara, I don't jive with this anymore. Det är därför jag tycker om tvåan.
Finns det en koppling mellan Silent Hill F och de tidigare Silent Hill? Liksom, finns det något i spelet som att nu fattar jag att det är liksom Silent Hill då, eller är det liksom typ helt fristående?
Inte vad jag kunde uppfatta.
Nej.
Och det kan hända att jag har missat någonting eller att det är någonting som dyker upp på andra genomspelningar eller någonting. Kan att alla
Silent
aspekterna...
Slagord är så här, vi ses i dimman.
Mm.
Ja, ja, det har ju dimman. Och allting som gör ett Silent Hill-spel, liksom de viktigaste aspekterna, känner jag är representerade här. Liksom. Men av olika anledningar så känns det aldrig riktigt som ett Silent Hill för mig. Även om jag liksom rent rationellt kan liksom göra en checklista på de olika aspekterna som utgör stöttepelarna för ett Silent Hill-spel och säga att men det stämmer rätt bra överens med Silent Hill F också. Det är inte bara en estetisk grej, även om det spelar roll givetvis. Liksom att Silent Hill har en väldigt specifik look. Liksom det här rostiga, jävliga, äckliga. Och här är det mer... Istället för rost så dyker upp massa blommor överallt som har ihjäl allting det kommer i kontakt med. Och dimman är där, men den kommer från ett liksom fogmonster som är en manifestation av någonting. Och ja, alltså liksom hur fiende design så, alltså det är ju väldigt liksom som sagt japanskt här, men det är fortfarande liksom humanoida twisted typ monster som vrider sig och vänder sig på omöjliga sätt. Men ja, det var alltså riktigt fucked up grejer som hände i det här spelet. Alltså riktigt fucked up grejer.
Ja, kul. Jag blir fan sugen på att spela nu. Din bajs.
Ja. Och jag har haft svårt, jag liksom, nu har det bara gått en dag, men jag har inte riktigt kunnat sluta tänka på det. För att när man får den liksom lilla pusselbiten i absolut slutet, där man får liksom en liten inblick i den riktiga världen och liksom the aftermath av allting som har hänt, så bör man plötsligt gå tillbaka liksom i sitt huvud och liksom cross-referensa det med de olika grejerna man har gått igenom och saker som karaktärer har sagt till varandra som nu får en helt ny innebörd. Det är viss dialog i spelet som när det sägs så bara, vad fan betyder det? Jag fattar inte. Liksom. Men sen när man har den kontexten så helt plötsligt bara, det är nog det vad det betydde. Ja, okej, okay, intressant. Och det är liksom, de lämnar massa grejer i omgivningarna för dig att det här betyder någonting. Liksom, du vet inte vad det betyder än, men det betyder någonting och det är väldigt tydligt.
Kul. Jag vill
om ni är intresserade av det så försök att undvika att kolla upp saker om, för att det är liksom en bit in i spelet så kommer man till en punkt där bara liksom en screenshot kommer spoila en grej för dig. Så att kolla inte upp det.
Nej.
Jag tänkte precis säga, vi kan ju skicka exemplaret via Alingsås till Karlskrona, men så kommer jag på att du har ingen skivläsare, Jimmy.
Nej, jag har digitala PS5-man.
Sucker.
Och de släppte ingen skiv, alltså en skivläsare till den.
Nej.
Som
det kom till den uppgraderade versionen och man bara, fuck you. Dra åt skogen. Kul. Jag tror att vi väntar med Hades 2 till nästa vecka. Vi har redan pratat snart i 2 timmar. Så att, och då har vi hunnit spela lite mer av det. Eller av vi, jag och Amanda. För jag antar att inte någon av er kommer spela Hades 2.
Adam!
Nej.
Adam, det är ett spel du kan starta.
Jag har installerat Hades 1 på Steam-däcken. Och jag bara, men det här var fint. Och så stängde jag ner det.
Okej.
Svagt.
Ja, jag har kommit till då sista bossen 2 gånger. Och inte lyckats klara den än.
Det är inte jag för dålig.
Men det kommer. Men så, kul. Nästa vecka kommer vi prata mer om Ghost of Yotei. För då har vi andra också spelat. Så kommer vi prata om Hades 2. Och så kanske någon av oss har klarat det. Mm. Eller ja, klarat första gången. Jag antar att det är samma grej som ettan. Att man måste klara det x antal gånger för att faktiskt klara det.
Jag tänkte också kanske testa lite Megabonk.
Vad är Megabonk?
Det är ju den här Vampire Survivors-liknande rackaren som är liksom i 3D istället.
Jaha. Ja, nej, det behövs inte. För egen del.
Du bara, åh nej, inte mer knark, ja, låt nej, mig vara.
Det är så jävla lätt att vara fast i Vampire Survivors.
Inte nu.
Jag kommer aldrig glömma när vi spelar så mycket Vampire Survivors så att du blir typ knäpp i skallen för att det var för mycket intryck på skärmen.
Jag fick sensorisk överbelastning. Ja. Det var vad jag fick. Jag tog att lägga mig och sova.
Ja, hon bara, nej, jag orkar inte mer, så sov hon några timmar. Man bara, okay.
Jag kan rekommendera The Tourist. Har fått en Switch 2-uppgradering och spel nu. Man är en liten turist med mustasch och glasögon som går runt och löser pussel. Och...
Nej, jag hörde att det ska vara helt okej. Det fanns på Game Pass tidigare, vet jag.
Ja, och det körs native intern 8K för det körs så lätt på PlayStation 5 Pro, på PlayStation 5 vanliga. Fast det skalas ner till 4K. Men i alla fall, det är ett coolt spel. Eller mysigt spel. Och det kostar bara typ 220 spänn på Switch 2. Så om man har Switch 2 och vill ha ett mysigt spel, det rekommenderar jag.
Jag är väldigt glad att jag inte märker av att folk inte är nöjda med Switch 2-skärmen. För att när jag spelar i handhållet läge, jag bara, this is fine.
Ja, jag bryr mig inte heller. Jag kunde inte bry mig mindre.
Alltså vissa spel, jag bara, det här går någonting. Inte. Det här, men Oliver, dina ögon är trasiga, bokstavligen.
Ja, för att jag vet att sant. Vissa har sagt det om Hades 2, att det liksom är... Det är suddigt när man spelar det liksom.
Det ser fantastiskt ut.
Och jag spelade handhållet, jag var såhär, jag ser ingen skillnad. Jag bara, det här är absolut bra. Det är liksom...
jag tror det kommer se bättre ut om jag spelar det på min Steam-deck.
förmodligen. Jag har ett annat problem med Hades 2. Det är ju det att det finns en viss delay i knapptryckningen.
Vi sparar Hades 2 till nästa vecka. Ja. Låt oss prata om Hades 2.
Ja, men det handlar inte om spelet i sig. Utan det är bara så här, för att Switch 1 hade ju så på vissa spel, det var att när du kör med Pro-kontrollen så är det en delay.
Mm.
Vilket förmodligen beror på att Bluetoothen är kass i maskinen. Men inte alla spel heller. Och speciellt när man körde så här Xenoblade Chronicles, man ville tajma i någon attack liksom, så kommer det upp en sån, så vet man att man måste typ vara några hundradelar tidigare än vad man egentligen borde vara. Och i Hades 2 sen när man dodgar så märkte jag, vad fan, det känns inte som att den dodgar när jag vill att den ska dodga. Och då tänkte jag, då kan det vara samma sak då, att Pro-kontrollen, alltså den nya Pro-kontrollen till Switch 2 liksom har samma problem då som den första.
Mm.
Och det brukar lösa sig om man kör i handhållet läge, för att Joy-Consen sitter ju direkt i maskinen.
Mm.
Och det gjorde det inte. Jag tycker fortfarande det känns sådär, faktiskt.
Jag spelar ju med Joy-Cons även på tvn, och jag tycker att det känns lite...
Jo, men det är skillnad att ha Joy-Consen borta från maskinen och när de faktiskt sitter på maskinen.
Mm. Jo, men precis. Men alltså, jag har ju spelat båda.
Ja.
Det var kontentan. Mm. Jag har spelat med Joy-Consen liksom i båda lägena och jag tycker liksom att det känns kanske pyttelite mindre tajt.
Men, och jag vet inte om det beror på också så här att är den... Hur fungerar alltså Joy-Con-kopplingen till Switch 2 när den sitter på? Är den annorlunda från när man slidade ner dem på Switch 1-an? För att på Switch 1 så var det liksom inga problem så länge Joy-Con satt på liksom själva maskinen och körde handhållet. Medan här var det delay. Jag skulle nästan ta upp Super Mario Bros 3 och testa också med Joy-Con på maskinen och se om vi hade samma problem när vi streamade.
Eldprovet alltså, ja. Super Mario Bros 3. Men jag tror att vi behöver avrunda nu för att vi har ju lite av ett sår hemma. Vi har ju mamma och pappas hund här också och sen våran galenpanna så att vi har lite att stå i.
Amanda har lite så svårt att hålla koncentrationen. Hon bara, nu ska vi leka med hunden mitt under inspelningen.
Nej, jag försökte få henne att gå ner från mitt ben.
Hon bara, jag skakar på benen så jätteglad ut. Och man så här bara,
Nej, men alltså grejen är att hon vill liksom upp med framtassarna på ens ben. Mm. Och då så separerade jag knäna från varandra. Så då stod hon ju liksom typ med en tass på varje sida så. Mm. Helt utsträckt. Så jag försökte liksom få henne att släppa taget. Mm. Så det var inte att jag lekte med henne. Jag försökte bara avlägsna henne.
Ni kan tro vad hunden trodde att Amanda gjorde. Men
hunden tror också att det är en lek typ när man liksom flyttar bort henne. Hon bara, åh!
Ja, hon är inte jättesmart.
Måste bara ett tillägg bara på det här. Hon är inte jättesmart. Hon brukar jaga sitt eget bakben, ta det i munnen och sen försöka springa iväg med det i munnen. Så
men, hon är,
cementerar hela
hon är,
liksom.
Hon är understimulerad. Det är det som är problemet. Men tack för ni som har lyssnat. Ni vet vart ni hittar oss. Kommentera gärna loading.se, Spotify, Instagram, Twitter, överallt. Och så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Puss i ljumsken.
Ha det gott!
Bye.